الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد فأهلا وسهلا ما شاء الله في فوشيتر تويلهم الكتاب المبارك كتاب الأدب المفرد أبو إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وببر الله عز وجل أدين أسمى دانا كنسكوب صنفيقورينا نعم في فتشتي فرلكون نطالة أم دعاء وكولك فرمر أم دعاء وبطالة أم أت Jag gick igenom kapitlet om att be om ett långt liv. Och sen också här kapitlet om att inte stressa i sin dua. Ja. Och vi har här dagens hadith. Dagens kapitel. Kapitel 285. Bab men ta'awwadha billahi min al-kasal. Kapitlet. Den som söker skydd hos Allah från lathet. Och där nämner författaren två hadither. Den första berättas från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar. Att han hörde profeten alayhi salatu wassalam säga Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal maghrami wa a'udhu bika min fitnati al-masih al-dajjal wa a'udhu bika min azab al-nar. Och Sheikh Albani nämner denna hadith är Hassan Sahih. Kapitlet om att söka skydd från lathet, eller kessel. Och de lärda har definierat lathet som att och vi, egentligen vissa saker är tydliga och behöver inte definieras. Ulema har sagt att saker som är tydliga behöver inte definieras egentligen. Som till exempel vissa ulema har definierat kärlek. Det finns inget behov av att definiera kärlek. För att det är ma'ruf, alla vet vad det är. Och samma sak med lathet. Men lathet ska inte blandas ihop med att vara okapabel. Att inte kunna göra någonting. Till exempel en person ber sittandes för att han har ont i foten. Då är man inte lat. Då är man okapabel. Så lathet är att man kan. Man har full styrka, men man gör det inte. Man orkar inte. Man låter bli. Man liksom betungar sig själv, man liksom gör sig själv tung. Vad kan man säga att man, ja, på så sätt att man då inte gör denna gärning. Och man nämner också att relaterat till lathet är oftast ett taswif. Taswif, att man säger sofa, att jag ska. Jag ber inte sunna nu, men inshallah jag ska. När Ramadan kommer jag ska be sunna. Jag fastar inte den här veckan, jag ska fasta nästa vecka och så vidare. Vilket är bra att ha hopp om nästa vecka, men det är också bra att ta tag i nuet. Det är då, det är nu som det gäller. Så lathet är då att man lämnar goda gärningar som man har full möjlighet att göra. Och profeten alaihissalam brukade söka skydd hos Allah azza wa jal från lathet. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. Och Allah, jag söker skydd hos dig från lathet. Så att det är sunna att söka skydd från lathet. Det är ingenting positivt. Utan muslimen ska vara motsatsen. Han ska vara en person som är nashit. En person som har energi och ork. Och han kämpar i att göra goda gärningar. Och han sökte också i denna dua skydd från el-maghram. Och el-maghram är här skuld. Att betungas av skulder. Och i en annan hadith i Bukhari Muslim så sa de, ja Rasulullah, hur ofta hör vi inte att du söker skydd från skulder? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam att om en man lånar så börjar han att ljuga när han talar och svika det han lovar. Yani, skulder kan leda till någonting sånt. Att en person ljuger och sviker det han lovar. Och hur många sådana berättelser har man inte hört? En person lånar pengar och säger att du ska få dem i slutet på månaden. Och sen i slutet på månaden, när man träffar personen, så kommer lögnerna. Han ljuger. Jag har inte fått lön. Lönen har inte kommit. Fast den kanske har kommit. Men han ljuger. Och han lovar. Du ska få dem nästa vecka. Han håller inte. När han ser dig komma, han tar en annan väg. Han ser dig ringa, han lägger på. Man har hört många sådana här berättelser. Och för en person med svag islam, svag iman, kan falla i liknande saker. Så att det är bättre. Om man inte är i behov ska man inte låna. Man ska inte skuldsätta sig. Och alhamdulillah, ni'ma är att vara skuldfri. Du är inte skyldig någon någonting. Är det inte skönt? Tänk er folk som har skulder på hus, bilar och jag vet inte vad till folk och miljoner och hit och dit. Mycket jobbigt. Alla måste. Må Allah skydda oss från skulder. Må Allah hjälpa oss att bli av med våra skulder. Amin. Och sen sökte han också i denna dua skydd från fitnat al-Masih al-Dajjal. Prövningarna av al-Masih al-Dajjal. Och han sökte också skydd från straffet i graven. Och de här har vi talat om i tidigare föreläsningar. Nästa hadith berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade söka skydd från al-mahya wal-mamati wa adhab al-qabr wa sharr al-masih ad-dajjal. Han sökte skydd från prövningarna eller ondskan av livet och vid döden och straffet i graven och ondskan av al-masih ad-dajjal. Och det här talade vi också om i tidigare föreläsningar. Och vi nämnde att profeten alaihissalam uppmanade oss att söka skydd från dessa fyra saker. Och han lade också då till helvetet och straffet, namn helvetet. När är det rekommenderat att söka skydd från dessa fyra saker? Teshahud. Första eller sista? Sista. Är det sunna eller wajib? Ja? Det är wajib i sista, säger du. Majoriteten av ulema är på åsikten att det är sunna. Det är inte wajib. Wallah alam, det är en väldigt, jag tror, udda åsikt att det skulle vara wajib. Jag vet att Sheikh Albani, Allah yarhamu, nämner det i sin bok Sifat al-Salah. Men de flesta av ulema säger att det är sunna. Okej? Okay? Och det beviset som Ibn Ibbas, rahimahullah, använder är att Rasulullah alayhi salatu wassalam nämnde tashahud och så sa han, sen kan man välja vilken dua man vill. Thumma liyatakhayyar, att han kan välja vilken dua han vill. Så om det skulle vara wajib, då skulle han inte säga att han kan välja vilken dua han vill, utan han skulle säga att han ska säga den här duan. Så alla kulihal, det är starkt rekommenderat att söka skydd från dessa fyra saker i slutet på bönen. Okej? Okay? No. Nästa kapitel. Kapitlet, den som inte, eller Allah blir arg på den som inte ber honom. Men lam yas'alillah yaghdab alayh. Allah blir arg på den som inte ber honom. Vad är hadith? اللهم نعوذ بك من الكسل والمغرم واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من عذاب النار. نعم. طيب كابيتل. الله blir arg på den som inte ber honom. Och han nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Man lam yas'alillah ghadiba Allahu alayh." Och en till riwaya: "Man lam yas'alhu yaghdab alayh." Så här finner vi två hadither som är liknande. Sheikh Albani nämner att den första är hasan och att den andra är sahih. Allah blir arg på den som inte ber honom. Här finner vi att dua är inte bara någonting rekommenderat, någonting som är bra, utan dua är någonting du ska göra. Och vissa som vi nämnde i början, jag vet inte om ni minns detta, de tänker som att, men Allah har gett mig så mycket, varför ska jag be om mera? Jag har redan fått så mycket. Jag skäms att fråga Allah. Och det här är batil. Det är fel. Det finns inte att du har frågat för mycket. Utan Allah Azza wa Jalla vill att du ska be honom dag och natt. Du ska vara ihärdig, kontinuerlig i din dua. Ständigt åkalla Allah och be honom om det goda i detta liv och i nästa liv. Och att söka skydd från ondskan i detta liv och i nästa liv. Hela tiden. Och de lärda har förklarat den här hadith, som al-Manawi, med vad menas med att Allah blir arg om du inte gör dua till honom. För den som inte gör dua, antingen så gör han det utav högmod, eller så gör han det utav qunut. Yes, att han är hopplös. Vad är det som får honom att inte göra dua? Ett, han är högmodig. Han säger, varför ska jag göra dua för? A'udhu billah. Och det här har Allah nämnt i Koranen. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Att er herre säger, åkalla mig och jag kommer att besvara er. De som är för högmodiga för att dyrka mig kommer att gå in och förnedra dig i helvetet. Så att det kan vara en form eller en orsak att personen är högmodig. En annan orsak är då motsatsen. Al-qunut, att han tänker att varför ska jag göra dua, den kommer ändå inte accepteras. Och det är också haram. Allah har fördömt de som misströstar hans rahma, de som tappat hoppet på honom. Det är inte heller tillåtet. Utan en person ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför säger Allah azza wa jalla att jag är så som min tjänare tror om mig. Vi ska alltid tro det goda om Allah. När du gör dua, att Allah älskar din dua, han kommer inshallah ge dig det som du ber om. Allah han är generös, Allah han är givmild och så vidare. Taib. Så man ska aldrig tänka att Allah kommer inte ge mig. För har man de här två tankesätten, högmod eller qunut, så lämnar man dua. Taib. Man kanske också kan lägga till al-ghafla. Att en person är bara långt borta från Allah. Bara dunya 24-7. Vilket får honom att inte vända sig till Allah. Vilket också är negativt. Utan en person ska vara i kontakt med Allah azza wa jalla och ständigt åkalla Allah. Taib. Den här hadithen. Allah blir arg om inte åkallar honom. Vad förstår man av motsatsen? Mafhum al-mukhalafa.
Han blir glad när man åkallar.
Precis. Allah tycker om att du åkallar honom. Och de säger här i poesi. Allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa tarabni Adam hina yus'alu yagdabu. Att Allah blir arg när du inte frågar honom. Till skillnad från människan som blir arg när du frågar henne. En person kommer till dig hela tiden. Kan jag få, kan jag få, kan jag få, kan jag få. Gå härifrån. Jobbig person. Men Allah, han blir glad när du frågar honom. Ju mer du frågar honom, ju bättre. Och ju mer du ber Allah, det tyder också på att du är ständig i kontakt med Allah. Du tänker på Allah azza wa jalla. Och den som tänker på Allah, gör dhikr av Allah azza wa jalla och högaktar Allah, kommer ständigt att åkalla honom. Förstår ni? I hopp, i fruktan, i kärlek, i längtan och så vidare. Så att, gör mycket dua. Och som vi nämnde tidigare, det kan vara enkla dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya muqallib al qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och så vidare. Och adhkar, söka skydd från ondska och liknande. Ja. La taqnatu min rahmatillah. Ahsant. Ja. Så Ibn al-Qayyim säger också i förklaringen på denna hadith att detta bevisar att Allahs välbehag ligger i att man ber honom och dyrkar honom och lyder honom. Och får man Allahs välbehag så får man allting gott. Till skillnad från den som får Allahs vrede. Så tänk här att den som gör mycket dua får vad? Ridallah, han får Allahs välbehag. Vilket är det största. Ridwanullah, största av allting. Till skillnad från den som får Allahs vrede. den personen ligger väldigt dåligt till. Ja. Taib. Författaren nämner sen hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: "Idha da'awtum Allah fa'azimu fi ad-du'a wa la yaqulanna ahadukum in shi'ta fa'atini fa inna Allah la mustakrih laha lahu." Fa inna Allah la mustakrih lahu. Om någon av er gör du'a, så ska han göra det med övertygelse i sin du'a och inte säga: om du vill, ge mig. För Allah finns det ingen som kan tvinga. Och den här du'an har vi också, den här hadithen har vi också talat om tidigare. Taib. Om ni gör du'a, så gör du'a med iver, hopp, övertygelse. Al-azm. Be Allah med övertygelse att Allah ska ge dig det som du ber om. Taib. Och säg inte insha Allah i din du'a. Och Allah, om du vill, ge mig Jannah. Om du vill, ge mig si också. Inshallah. Utan gör du'a med övertygelse. Taib. För det finns ingenting eller ingen som kan tvinga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithens, vad kan man säga, ilaqa, vad den har att göra med ett tabuib, med själva kapitlet, är Allah blir arg om man inte ber honom. En person som ständigt ber Allah med azm kommer att göra mycket du'a. Det är underförstått. Så han är en person som gör mycket du'a. Så hadithen är också ett bevis på att vara konstant och kontinuerlig i sin du'a. Ja. Och han nämner också i detta kapitel hadith Uthman, där han sa att profeten alaihi salatu wassalam sa att den som varje morgon och kväll tre gånger säger: Bismillahilladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-samiu al-alim, kommer inte skadas av någonting. Och den här mannen som berättade hadithen, Uthman radiyallahu anhu, och det är inte Uthman ibn Affan, en annan Uthman från sahaba, hade drabbats av att hans ena sida eller hand var paralyserad. Han kunde inte röra en del av kroppen. Och då så säger den här mannen som hör hadithen, han kollar på hans hand som är paralyserad. Och då säger han förstår vad han vill komma. Han säger: hadithen är sann, men det var en dag jag glömde säga denna dua och Allahs öde slog in. Den här duan, ja ikhwa, är jätteviktig. Den som inte kan den måste lära sig den. Och säga morgon och kväll. Tre gånger på morgonen och tre gånger på kvällen. Och morgonen är efter fajr. Taib. Efter fajr. Och Ibn Uthaymin nämner till, yani, tidig förmiddag. En 8-9 tiden typ. Yani, kan man fortsätta säga det. Och al-masa, efter maghrib, eller efter asr till maghrib. Och även där kan man säga också efter maghrib om man skulle ha glömt innan. Tre gånger på morgonen och tre gånger på kvällen. Bismillahilladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-samiu al-alim. Här bismillah, i Allahs namn. Yani, jag söker hjälp och skydd genom att nämna Allahs namn. Och det här vet vi att vi muslimer har lärt oss att säga bismillah vid många tillfällen. Jättemånga saker, jättemånga du'a börjar med al-basmala. Sura i Koranen börjar med basmala. När man sätter sig på ett färdmedel, al-basmala. När man ska äta, bismillah. När man gör wudu, bismillah. Och så vidare. Och då säger ulema att i detta finns det en takdir. Någonting underförstått. Yani, till exempel, jag ska dricka vatten, bismillah. Yani, bismillah, i Allahs namn dricker jag. Det här dricker jag är underförstått. Jag ska äta, bismillah. Vad är underförstått? I Allahs namn äter jag. Yani, Allah, ge mig baraka i maten. Skydda maten från att vara skadlig och så vidare. Taib. Bismillah. När du gör wudu. Yani, i Allahs namn jag gör wudu. Yani ge mig baraka i denna wudu. Och så vidare. Taib. Du läser Koranen. Bismillah. Yani söker Allahs hjälp och baraka i det som du gör. Okej? Okay? Så Allahs namn är välsignat. Och det som Allahs namn nämns över blir också välsignat. Så här söker man hjälp och skydd genom då att nämna Allah Azza wa Jalls namn. Alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Allahs namn med vilket inget, vare sig på himmel eller jorden, kan skadas. Yani om Allah skyddar, så kan ingenting i himlarna och på jorden skada mig. Yani ingenting som kommer ner från himlen kan skada mig. Och ingenting som kommer ut eller upp eller finns på jorden kan skada mig. Taib. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Och Allah, han är den allhörande, den allvetande. Säger man den här duan 3 gånger på morgonen och på kvällen, så sa profeten alaihissalam, lam yadurruhu shay, så kommer ingenting att skada honom. Shay, det här är nekira. Det är obestämd form. Det vill säga ingenting ont kommer att skada honom. Sjukdomar, jinner, onda ögat, shayatin, allt möjligt. Till och med ulema nämner här yani giftbett från skorpioner och ormar och liknande. Ingenting ont kommer att skada honom. Och en annan riwaya i Abi Dawud, lam tusibhu faj'atul bala. Att yani plötslig bala, motgång, kommer inte drabba honom. Taib. Så den här duan, mashallah, gör att du är skyddad. Bi hawlillah. Men då hände det här att mannen som berättar duan hade något form av handikapp. Han kunde inte röra på handen eller någonting. Så han som hör hadithen kollar på hans hand och tänker för sig själv då, kommer inte skadas. Du är skadad. Du har praktiserat hadithen, du själv är skadad. Och mannen förstår med hans blick var han vill komma någonstans. Ibland blicken är som talet. Så han säger att hadithen är sann. Ingenting kommer skada dig. Men det var Allahs öde. Att den dagen jag drabbades av detta, så sa jag inte denna dua. Qadr Allah. Jag glömde säga denna dua en morgon eller kväll. Och blev drabbad av den här motgången. Subhanallah. Och det nämns också en liknande från, jag tror det var Imam al-Qurtubi, som hela tiden sa denna dua och glömde den en dag och drabbades också av någon yani plötslig motgång. Så en väldigt viktig dua. Hur lång tid tar det att säga denna dua 3 gånger? 1 minut, 1,5 minut kanske. Är det inte så?
30 sekunder.
Ja? Sekunder, 30 sekunder, 10 sekunder. Gånger 3 kanske. Men subhanallah, folk har bråttom. Som då profeten alaihissalam nämnde den här enkla dikr efter bönen. Att du kan säga subhanallah 10, hamdulillah 10, Allahu akbar 10. Och den enorma belöningen som finns där. Då sahaba blir förvånad. Hur kommer det sig att folk inte gör det? Och då nämnde han att shaitan kommer till folk efter bönen. Och i bönen. Och påminner dem om saker och ting. Gör det här efter bönen. Du måste gå. Du måste fixa det här. Och så vidare. Och så försummar man den här dikr. Så att det är bra att sitta kvar efter fajr. Och vi talade om detta också förra veckan. Om hur el-bukur, el-fajr, tiden är välsignad. Att du sitter, wallahi, ibland 5 minuter efter fajr. Du hinner säga så många adkar. Kanske typ 20 stycken på 5 minuter. Och inshallah, din dag kommer att bli välsignad. Är det inte så? Istället för att bara springa iväg efter fajr och hoppa i sängen. Eller jag vet inte vad man gör för någonting. Så att man försöker att ha en wird, som det heter på arabiska. Man har en bestämd del adhkar som man säger vid vissa tillfällen. El wird el yomi. Att du säger dessa adhkar varje morgon, varje kvällning och så vidare. Man försöker alltid säga dem. Har man glömt dem, tar man igen dem även efter solen har gått upp eller även efter att solen har gått ner. Men att man säger dem. Och inshallah, du kommer att må så mycket bättre. Taib. Ofta när man frågar folk som har problem. Waswas, shaitan, depressioner, jag vet inte vad. gör du dessa adkar? Så är ofta svaret nej. De gör inte dessa adkar. Och ibland när man ger dem och säger, men gör dem. Ja, men mina problem är större. Nej, vad är det här för någonting? Hur vet du att dina problem, Allah inte kommer lösa dina problem? Det här är någonting stort. Wala dhikrullahi akbar. Än att minnas Allah är det största som finns. Så att man ska inte förringa och se ner på att göra dhikr. Taib. Utan motsatsen, den som lämnar dhikr blir ett lätt byte för shaitan, som profeten Muhammed har berättat alaihi salatu wassalam.
Det är som mirakel just de här morgon- och kvällsdhikr, alltså det är mirakel, man blir skyddad alltså.
Så.
Man blir, alltså den går inte upp och ner.
Så, man blir skyddad.
Det är speciellt alltså, folk måste testa det här.
Nej, folk måste göra det. Men ibland vi har en tendens att bara för att någonting är lätt att göra så tror man att det inte är värt mycket. Man vill alltid ha det här svåra, det här stora. Om någon säger till efter fajr, gör si och så, det tar en timme och jag vill inte hoppa upp och ner 100 gånger. Det kommer bli jättebra. De kommer kanske tänka, ja, det här är sant, det är bra. Men någonting enkelt, 5 minuter, hur kan det vara så bra? Ja, det är bra. Vad var den duan som profeten alaihissalam sa mest av allt? Nej. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Den är väldigt enkel. Förstår du? Och islam är enkel. Din är Yusuf. Alhamdulillah. Allah ger mycket för det lilla som vi gör. Taib. Naam. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab ad-du'a inda saff fi sabilillah. Kapitlet om att göra du'a när man möter sin fiende fi sabilillah. Och där nämner författaren en hadith från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Och han säger att det finns 2 timmar, 2 stunder där himlarnas dörrar öppnas. Och sällan gör en person dua denna tid och får sin dua nekad. Hina yahdurun nida. När man kallar till bönen och när man står uppradad fi sabilillah. Och Sheikh Albani säger att den här är sahih mawquf. Wa huwa fi hukm al-marfu' wa qad thabata marfu'an. Att denna hadith är mawquf. Vad betyder mawquf?
Att det stannar vid en sahabi.
Att det är en sahabis uttalande. Taib, mawquf, att det är en sahabi som har sagt den. Marfu' att det är profeten som har sagt den alayhi salatu wasalam. Så denna athar är mawquf. Den är från Sahl. Men Sheikh Albani nämner att den är också marfu, alltså den har bekräftats från Rasulullah alayhi salatu wassalam. Taib. Så han nämner Sahel att det finns 2 stunder där dörrarna till himlen öppnas och en dua sällan nekas. Sällan nekas. Och han nämner ulema att det här är ett bevis på att dua kan nekas. Det är inte alltid en dua accepteras. För dua som vi sa har villkor. Shurut. Arkan. Wajibat. En person kanske har ett hinder. Han kanske gör någonting som gör att hans dua inte går upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Som att en person åkallar någon annan vid Allahs sida. Eller en person som vi nämnde förra veckan ber om någonting haram. Eller han ber om att bryta släktbanden och så vidare. Taib. Så att det finns stunder där ens dua kanske inte accepteras. Men här är 2 stunder där det finns stor chans att dua accepteras. Och en av dem är vid en nida, då det kallas till bönen. Och det har också nämnts att dua inte nekas mellan al-adhan och al-iqama. La turad. Mellan adhan och iqama. Du befinner dig i moskén eller i ett muslims land. Och du hör adhan. Alltså du har på dig kanske 10 minuter, en kvart att göra då. Inshallah, den stunden är bra. Så. La ba'd al-adhan. Bain al-adhan wal-iqama. Bain al-adhan wal-iqama. När du gör adhan så ska du göra den dhikr som vi känner till. Att du säger samma sak som en muaddin. Du repeterar efter honom. Men inshallah efter adhan så kan man då göra dua. Och när man möter sin fiende. Inda liqa al-adu. Ja. طيب nästa kapitel. باب دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. Kapitlet om profetens åkallelser alaihi salatu wassalam. Och författaren kommer att nämna ett till likadant kapitel senare i boken. Bab da'wat al-Nabi alaihi salatu wassalam. Här kommer författaren, rahimahullah, att nämna ett urval vackra dua från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Utöver de som vi har nämnt. Kommer att nämna ett urval vackra åkallelser från våran profet alaihi salatu wassalam. Och vi nämnde ju i tidigare föreläsning att de bästa dua är de dua som vi har lärt oss från Koranen och från profetens autentiska sunna alaihi salatu wassalam. Finns det någon bättre dua än dua Koran och sunna? Finns inte. Profeten alaihi salatu wassalam fick jawami'ul kalim. Han fick ord som är få i antal men har stor betydelse. Och han sa också till Aisha att den bästa dua är den som är jawami', den som är kort men den är rik, innehållsrik. Som det här Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabana. En dua som omfattar allt. Omfattar exakt allting. Men den är kort. Och dessa dua är bäst. Och vi nämnde också hur folk tröttar ut sig i att använda innoverade dua. Och ibland innehåller dessa innoverade dua till och med kirk. Eller fel. Men vill man vara på den säkra sidan så håller man sig till de dua som Allah nämner i Koranen och de dua som nämns i Sahih Sunnah. Då är du på säkra sidan. Det finns inga fel, brister till korta kommanden i dessa dua. De är, alhamdulillah, de bästa dua som finns. Och när man reflekterar över dessa dua, kommer att komma en dua här. Profeten Al-Islam ber om 22 saker i en dua. Det är otroliga saker. Och subhanallah, man skulle kunna nästan, man finner våran aqida, våran religion i dessa dua. Ajaib, yani, hur många saker lär vi oss inte från dessa dua. Så otroligt vackra. Och inshallah vi kommer att nämna några då exempel på dessa dua. Den första hadithen som nämns här är en hadith som berättas från Bilal ibn Yahya, från Shutayr ibn Shakl ibn Humayd, från hans far, där han sa: ja Rasulullah, lär mig en dua som jag kommer att gynnas av. Och då så sa han: säg, Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri maniyi wa qali waqi' maniyi ya'ni az-zina wal fujur. Så här nämner författaren denna vackra dua, den här sahabin Shutayr ibn Shakl ibn Humayd, från hans far, som då frågar Rasulullah alayhi salatu wassalam att lära honom en dua som kommer att gynna honom. Och här säger Sheikh Abdurrazak en faida, vilket också bevisar det vi talade om, att inte hitta på egna dua. Sahaba hade full möjlighet att hitta på egna dua, eller hur? De var vältaliga, de kunde arabiska, de kunde Koran, de kunde sunna. Men varför valde de att inte hitta på egna dua? För att de visste att profetens dua alaihi salatu wassalam är de bästa dua. Så att om de inte hittar på egna dua, vilket är tillåtet i islam, så länge de är inom islams ramar, du ber om någonting, gott. Men om sahaba inte gör det, och de vill att profeten alaihi salam ska lära dem dua, vilka är då vi? Eller hur? Så tänk på detta, att de bästa dua är de som Rasulullah alaihi salatu wassalam har lärt oss. Så han lär honom denna dua att säga: Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani. Och Allah, skydda mig från ondskan, eller skona mig från ondskan i min syn, min hörsel och min tunga. och mitt hjärta. Now, Allah skona mig från ondskan av min hörsel, min syn, min tunga, mitt hjärta. Och det här nämnde vi också i tidigare föreläsning då profeten alaihi salatu wassalam bad om al-mata'a. Allahumma matta'na bi asma'ina wa absarina. Att låt oss fröjdas och ta nytta av våran hörsel och syn. Då talade vi om att det innebär att du ber Allah azza wa jall att Allah ska låta dig använda dessa kroppsdelar till det som Allah tycker om. Och här motsatsen, du söker skydd hos Allah från att använda dessa gåvor till det som Allah ogillar. Yani, skydda mig från ondskan i synen. Att kolla på haram. Ondskan av hörseln. Att lyssna på haram. Lögner, baktal, riba, musik, jag vet inte vad. Och ondskan av talet. Att använda tungan till någonting dåligt. Att baktala, ljuga, smutskasta, göra kyrk och så vidare. Och ondskan av hjärtat. Alla hjärtats sjukdomar. Gärna du ber Allah om al-afia. Att skonas i med dessa, att Allah ska skona dig från ondska i dessa kroppsdelar. Ja. Och så sökte han också skydd från ondskan av zina. Wal-fujur, yani ondskan av otukt. Att falla in i zina. Och de hänger också ihop, som ulema säger. Vad är det som leder till zina? Det är just det första steget brukar vara blicken. Och sen talet. Och sen faller personen in i zina. Så att man ber Allah att skonas. Att inte ens komma nära zina. Som Allah säger, wala taqrabu zina. Kom inte nära zina. Det är också en fayda som Sheikh Abdurrazak nämner. Att det är viktigt att muslimer generellt och kanske ungdomar specifikt gör denna dua. Då vi lever i en tid där zina, Allah al-musta'an, har blivit så vanligt. Som han berättade att det är från domedagens tecken. Och jag har hos zina. Att zina kommer att bli utspritt. Och det är accepterat. Är det inte så? Idag, alltså folk vet inte ens vad zina är för någonting i de här länderna. Oskuld, det ser ut som någon rymdvarelse typ. Ja, är det inte så? Så att, och överallt, tv, tidningar, musik, allt handlar bara om sånt nästan. Så att man söker skydd från detta. Att Allah ska ge en det som är halal och hålla en borta från det som är haram. Taib. Nästa hadith berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa: Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wa ansurni wa la tansur alayya wa yassir al-hudali. O Allah, a'inni, hjälp mig. Och hjälp inte någon mot mig. Ge mig seger och ge inte någon seger mot mig. Och underlätta vägledningen för mig. Det är en kort riwaya. Och sen nämner författaren den långa riwayan på denna hadith. Och den hadith, samma hadith fast den är längre. Och berättas då av Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att jag hörde profeten alaihi salatu wassalam göra dessa dua. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Wa Allah, hjälp mig och hjälp inte mot mig. Wansurni wa la tansur alayya. Ge mig seger och ge inte folk seger mot mig. Wamkurli wa la tamkur alayya. Och planera för mig och inte mot mig. Wa yassir lil huda. Och underlätta vägledning för mig. Wansurni ala man bagha alayya. Och ge mig seger mot dem som gjort orättvisa mot mig. Rabbi ja'alni shakkaran lak. Dhakkaran lak. Och Allah ge mig, eller gör mig till en person som är dig otroligt tacksam. Och en person som minns dig mycket. Rahaben lak. Jag kan förklara det ordet sen. Mitwa'an lak. Mukhbitan lak. Awahan lak. Awahan muniban. Taqabbal taubati. Acceptera min tauba. Waghsil haubati. Och tvätta bort mina synder. Wa ajib da'wati. Acceptera min dua. Wa thabbit hujjati. Och stärk mina argument. Wahdi qalbi. Vägled mitt hjärta. Wasaddid lisani. Korrigera min tunga. Waslul sakhimata qalbi. Och rena mitt hjärta från allt smuts. Den här duan som Sheikh Abdurrazak nämner innehåller 22 punkter. Subhanallah. 22 punkter. Och den här duan beskrevs också som den dua som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah brukar säga mest av allt. Taib, så en väldigt rik dua. Om man reflekterar över varenda mening så är de otroliga. Vi kan ta lite kortfattat vad ulema har sagt här. Den första, Rabbi inni wa la tu'in alayya. Allah, hjälp mig och hjälp inte folk mot mig. Innan man påbörjar någonting så måste man alltid söka Allahs hjälp. Allt det som kommer nämnas klarar du inte av utan Allahs hjälp. Och därför så säger vi i bönen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Och då säger vissa ulema att söka Allahs hjälp är dyrkan. Varför nämns det för sig själv? Jo, för att du kan inte dyrka Allah utan Allahs hjälp. Så det är jätteviktigt att människan ständigt vänder sig tillbaka till Allah Azza wa Jal i strävan efter att Allah ska hjälpa henne. Rabbi a'inni, wa Allah, hjälp mig. Wa la tu'in alayya. Och hjälp inte mot mig. Henne, hjälp mig att dyrka dig, att lyda dig. Och hjälp inte mot mig. Yani hjälp inte shayatin al-insi wal-jinn mot mig. Så att jag tappar greppet. Så att jag inte kan dyrka dig. Utan du ber Allah om att hjälpa dig. Taib. Och det är också jätteviktigt, ja ikhwa, att människan aldrig ska förlita sig på sig själv. Utan man ska alltid förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är inte där vi är idag i våran religion om det inte vore för Allah. Är det inte så? Vad sa sahaba när de jobbade? De sa Lola Allah mahtadayna wala sumna wala sallayna. Och kama qalu. Om det inte vore för Allah skulle vi inte finna vägledning. Vi skulle inte fastat, vi skulle inte ha bett. Så allting, al-fadl, går alltid tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ska alltid söka hjälp hos Allah Azza wa Jal. Och därför så finns det också en väldigt fin dua som man också kan säga på morgonen och på kvällen. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata a'yun. Yani slutet på duan, och lämna mig inte till mig själv ett ögonblick. Yani vi kan inte vara utan Allah ett ögonblick. Inte en sekund. Utan varenda sekund, varenda ögonblick är vi i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Så att man har det här som utgångspunkt. Att man söker Allahs hjälp. Och söker skydd hos Allah från de som försöker att få dig bort från sanningen. Wansurni wa la tansur alayya. Och ge mig seger. Och ge inte seger mot mig. Yani, ge mig seger på det som är rätt, på sanningen. Och ge inte folket av falskhet seger mot mig. Wamkur li wa la tamkur alayya. Och planera för mig och planera inte mot mig. Och underlätta el-huda, vägledningen för mig. Underlätta vägledningen för mig. Det är också viktigt, subhanallah. El-hidayah. Att du ber Allah Azza wa Jalla att underlätta islam för dig. Att finna den sanna vägen. Att se den rätta vägen. Många människor, saker och ting är svårt för dem. Är det inte så? Allting är svårt, komplicerat, avancerat, de är förvirrade. Men om alla underlättar så blir det lätt. Därför är också en fin dua att man ber Allah om ett taysir. Allahumma yassir. innan man gör någonting. Allahumma sahhil yassir. Ha yassir lil huda. Underlätta för mig denna vägledning. Wansurni ala man bagha alayya. Och ge mig seger mot den som gjort orättvisa mot mig. Här finner vi också al-insaf. Islams rättvisa. Inte ge mig seger mot allt och alla. Ge mig seger mot vem? Mot de som gjort mig orätt. De som har gjort al-baghi. Som har gått över gränsen. De som har överträtt. De som har gjort zulm. Ge mig seger mot dem. Mot dem. Och jag säger Sheikh Abdelrazak i förklaringen. Det är också ett bevis på att vi strider inte mot dem som inte har gjort baghi mot oss. Utan vem är det man gör jihad emot i islam? Ahlul baghi. De som sätter sig, stoppar yani, att sprida Allahs religion, att muslimerna ska vara i fred och så vidare. De. Men de som inte gör någonting, alltså, låt dem vara. Rabbi ja'alni shakkara. Och Allah gör mig shakkaran till dig. Och ordet här shakkar är min sira al-mubalagha. Att man verkligen betonar någonting på arabiska. Shakir, tacksam. Eller hur? Men när man säger shakkar, det är ännu mer tacksam på arabiska. Finns de här som kallas för en mubalagha. Att man betonar någonting. Taib. Att man ständigt ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också jätteviktigt. Att man ständigt tackar Allah för alla de gåvor som han har fått. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att endast få av hans tjänare är tacksamma. Vi är beordrade att vara tacksamma. Och är vi tacksamma så kommer Allah att ge oss mera. Han kommer att välsigna det vi har fått och det kommer att bestå. Och när man är tacksam så mår man också bättre. Den som ständigt säger alhamdulillah att jag har fått det här. Alhamdulillah, jag har det bra. Alhamdulillah, folk har det sämre. Till och med nu jag läste i tidningen, det var någon sån här forskare som talade om hur man skulle bli lycklig. Och det var faktiskt en sak som han nämnde. Han sa, alltså till kuffar talar han. Och han säger, sätt dig ner och skriv ner på ett papper alla fina saker du har i livet. Och kolla sen på folk som inte har dem. Det är exakt det som islam har lärt oss. Att vara tacksam i hjärtat. Reflektera över allting gott du har fått. Reflektera över hur många som inte har fått det som du har fått. Och inshallah du kommer att må så mycket bättre. Al-qana'a. Att vara nöjd och tacksam med det goda som du har fått. Dhakkaran lak. Och gör mig också till en person som ständigt minns dig. Dhikr ma'ruf. Och muslimen ska vara ständigt upptagen med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten alaihi salatu wassalam sa till mannen som bad om råd, att låt din tunga ständigt vara fuktig i att minnas Allah. Så en person ska ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Rahaban lak. Och gör mig också till en person som är rahab. Och rahba är el-khawf, en person som fruktar dig. En person som är rädd för Allahs straff och vrede. Mitwa'an lak. Wal mitwa'a huwa al-kathir al-ta'a. En person som ständigt lyder Allah. Yani gör mig lydig till dig. Mukhbitan lak. Mukhbit al-ikhbath huwa al-khushu' wa al-tawadu'. Al-ikhbath är ödmjukhet, inlevelse, undergivenhet. Eller al-itminan. Yani att man har ett sukun. Man är fridfull med Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhbitan lak. Awahan. Muniban. Awahan betyder här en person som ständigt vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Nej. En person som mutadarri, en person som är undergiven till Allah, en person som gråter mycket till Allah azza wa jall. Awahan muniban. Muniban är den som ständigt vänder sig till Allah i tauba. Och här, de hänger ihop. En person som är undergiven till Allah, ödmjuk inför Allah och ständigt gråter till Allah azza wa jall och gör dua, kommer också att ständigt vända sig till Allah i tauba. Munib. Och de här orden nämns också i Koranen, de är väldigt viktiga att känna till. Wa taqabbal taubati, och acceptera min tauba. Det är också viktigt. Det räcker inte bara med att göra tauba. Din tauba måste också bli accepterad. Och för att din tauba ska accepteras måste den uppfylla vissa villkor. Vilka villkor? Att aldrig göra om den. Är det ett villkor? Så om du råkar göra om synden, är det kört? Du är på rätt spår, men du glömde ett ord. Att intala sig själv att inte göra om synden. Att inte göra om den blir svårt. Att intala sig själv att inte göra om synden. Någonting annat? Att lämna synden. Och erkänna synden. En nedem. Att känna ånger. Vilket kanske är samma som att erkänna. Att känna ånger, att lämna synden och att intala sig själv att inte återfalla på synden. Det här är om det är mellan dig och Allah. Och om det är mellan dig och en människa, så får man också ge tillbaka människans hukuk. Så du ber Allah att acceptera din tauba. Waghsil haubati, och tvätta bort mina synder. Tvätta bort mina synder. Yani ithmi. Och här finner vi också att tvätta bort mina synder tyder på att synder är vad? Smuts. Smutsar ner människan. Som också kommer nämnas i slutet här. Yani tvätta bort mina synder. Och det kommer också nämnas i andra dua. Och den duan som vi också läser vid salat al-janasa. Att tvätta honom. Tvätta bort hans synder. Med vatten, snö och hagel. Och rena han från hans synder så som du renar ett vitt klädesplagg när det tvättas. Så där finner vi också hur det nämns just vatten och snö för att tvätta bort synder. Taib al-Bard. Vet ni varför? Varför nämns vatten och snö? Varför inte bara vatten? Någon som vet? Varför behövs snö och hagel för att tvätta bort synderna? Att synder har en harara. De är från shaitan, de är liksom varma. Och att det då behövs någonting kallt för att tvätta bort dem. Varför nämndes exemplet med att tvätta mig från mina synder så som du tvättar, eller ett vitt plagg tvättas? Varför inte ett svart plagg? Nej, inte bara det, utan vitt plagg.
Det syns mer på vitt
och vitt. Assent. För när ett vitt plagg är rent, då är det rent. Ett svart plagg kan du tvätta och den har fläckar som du inte ser. Är det inte så? Eller hur? Oljefläckar, eventuellt. De syns inte. Men ett vitt plagg, om det är något smuts, det syns. Så om ett vitt plagg är rent, då är det rent. Ja, ni, vad är det du säger? Tvätta mig helt och hållet från synden. Taib. En fejda bara. Waghsil haubati wa ajib da'wati, och acceptera min dua. Wa thabbit hujjati, och etablera mitt bevis. Wa thabbit hujjati. Yani han nämner ulama yani stärk mitt argument eller bevis mot mina fiender i detta liv eller när jag ska svara på frågorna i graven. Al-Hujja, det kan här vara att man blir en person som har insikt, förståelse i religionen och som kan argumentera och försvara sig. Taib, han har en hujja där han kan försvara sig, vilket också fordrar att man har kunskap. Eller, wa thabbit hujjati, att man kommer ha den korrekta tron, akidan och de rätta svaren då man frågas i graven om ens religion. Wahdi qalbi, och vägled mitt hjärta. Vägled mitt hjärta. Ja. Wa saddid lisani, och korrigera min tunga. Wa qulu qawlan sadida. Samma ord. Saddid sadida. Yani korrigera min tunga. För tungan är den som kontrollerar hela din religion, som profeten Alaihissalam sa till Muad. Den som kan kontrollera sin tunga kan kontrollera sin islam. Den som spårar ur med tungan i alla möjliga former av haram kommer att spåra ur i sin religion också. Så jätteviktigt att kunna kontrollera sin tunga. Kuffa alika hada. Yani håll tungan i, yani vad kan man säga, håll tungan i, kontrollera din tunga. För sannoliken, folk kommer att falla på sina ansikten i helvetet på grund av tungans onda konsekvenser. Så att kontrollera din tunga. Waslul sakhimata qalbi. Och den sista meningen. Waslul. Ordet waslul betyder här al-ikhraj. Al-sayf al-maslul. Yani ett draget svärd. Man tar ut någonting. Du drar ut svärdet. Taib. Waslul sakhimata qalbi. Och ta bort mörkret eller smutset från mitt hjärta. Yani ta bort el-hiqt, agg, avund från mitt hjärta. Och också det här ordet kan betyda el-sawad, mörkret, smutset från mitt hjärta. Yani ya Allah, rena mitt hjärta. Naam. Så mashallah, 22 saker. Väldigt, väldigt fin du var.
Var kan man hitta den?
Var kan man hitta den? Jag har en idé. Vi ska göra en ny WhatsApp-grupp. Bara för dua och dhikr. Ingenting annat. Okej? Okay? Den som vill vara med får vara med. Ingen fawaid, bara dua och dhikr. Okej? Okay? Och det kommer en fin dua till exempel. Då kan du märka den, spara den till exempel. Och memorera den, inshallah. Taib. كله بالعربي ما في سويدي دعاء بالعربيسكا لا ما في ترجم نيسكلا رير دعاء بالعربيسكا ده räcker nu med översättningar. Man måste faktiskt kämpa lite hela tiden. Översättning, lära sig Koran med vanliga bokstäver. خلاص, det här är en person som är muslim en månad, ni är mashallah muslim i flera år. خلاص, det räcker. Översättningar, lära er arabiska. طيب, vi tar en till hadith inshallah. En väldigt vacker hadith från Khal al-Mu'minin. Vem är det som har denna titel av sahaba? Khal al-Mu'minin. Muslimernas morbror. Vem är det? Ja. Muawiyah radiyallahu anhu. Muawiyah radiyallahu anhu. Han var ju bror till Hind, profetens fru alayhi salatu wasalam. Naam. Muawiyah ibn Abi Sufyan kallas också för den första kungen i islam. Den mashallah nobla sahabin radiyallahu anhu. Han stod på al-minbar och han sa: innahu la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'a Allah wa la yanfa'u dhal jaddi minka minhu al-jadd. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ. Nah. Här säger Muawiyah radiyallahu anhu, och han står på al-minbar i profetens moské alayhi sallatu wassalam och säger att jag hörde dessa ord från Rasulullah alayhi sallatu wassalam på yani denna minbar. Al-awad betyder här yani träbygge, kan man säga. Men det är minbar. Yani dessa ord hörde jag Rasulullah alayhi salatu wassalam säga på minbar. Innahu la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'a Allah. Och det här är de orden vi säger efter bönen, eller hur? efter bönen, efter att man har sagt astagfirullah tre gånger, så säger man dessa ord, en liknande, lite annorlunda bara. Besira ukhra, men nafsel ma'na. Och de här orden är också väldigt mäktiga. Innahu la mani'a lima atait. Yani, ya Allah, det som du ger kan ingen hålla tillbaka. Och det som du håller tillbaka kan ingen ge. Vallahi, om de här orden finns i våra hjärtan, vi verkligen tror på dem, så kommer vi förlita oss på Allah så som vi borde. Du vet att om hela världen vill ta någonting från dig, vill hindra dig från att få någonting, men Allah vill ge dig denna sak, så kommer du få den här saken. Hänger du med? Hela världen vill att du ska vara pank och fattig och inte ha, men Allah vill att du ska ha, du kommer att få. Ingen kan stoppa det. Om människorna och jinnerna samlas och försöker hindra, då kommer inte hindra det. Utan du kommer att få det som Allah har bestämt. Och motsatsen. Om hela världen, människor och jinner, vill ge dig någonting, men Allah har bestämt att du inte ska få denna sak, kommer du aldrig att få den. Omöjligt. Ingen kan stoppa det som Allah vill ge, och ingen kan ge det som Allah vill stoppa. Taib. وَلَا يَنْفَعَ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ مِنْهُ جَدْ. El-jad är här el-rina, rik, rikedomar och makt. En rik person och en mäktig person kan inte gynnas inför Allah med sin makt eller rikedom. Ingen person kommer att komma inför Allah, vare sig detta liv eller nästa liv, och säga att han är den han är på grund av hans rikedomar och status. Inga rikedomar gynnar inför Allah subhanahu wa ta'ala. Spelar ingen roll om du är Malik Dunya. Du är ingenting inför Allah subhanahu wa ta'ala. Den här titeln har ingenting. Utan det enda som väger oss Allah azza wa jalla är dina gärningar. Vad har du gjort i detta liv? Vad har du med dig? Vad du hade för pengar, vad du hade för kläder, vad du hade för status. Allt det där är bortblåst. Eller hur? Utan det enda som gäller på domedagen är dina gärningar. Det är det du kommer att rannsakas för. Goda och dåliga. Taib. Så ingen människa har någon makt eller position inför Allah azza wa jalla nam i nästa liv. Och så sa han de här sista vackra orden, att den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Wa man yuridillahi bihi khayra yufaqqihu fid-din. Den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Den här hadithen, mashallah, är väldigt viktig. Den har också nämnts separat, Sahih Bukhari, att den som Allah vill gott ger han förståelse i religionen. Al-fiqh fi din. Och det här var det vi talade om också, att ordet fiqh förknippas ofta med att studera regler kring dyrkan, eller hur? Wudu och salah och zakat och så vidare. Men vi sa att fiqh har en mer generell betydelse. Och vad är det för någonting? Ja? Förståelse. Det omfattar yani hela religionen. Al-fiqh fi din omfattar här att ha förståelse av alla aspekter av islam. Taib. Så ordet fiqh betyder här då förståelse. Den som Allah vill gott ger han förståelse i religionen. Ja. Vill vi inte alla vara från dem som Allah vill gott? Vill vi inte det? Eller hur?
Ja.
Taib, vad ska du göra då? Kämpa med vad? Al-fiqh fi din. Att utbilda dig i islam. Och den som går en väg där han utbildar sig i islam, går inshallah en god väg. En väg som leder till Jannah, som det nämndes i hadithen, eller hur? En väg där Allah underlättar för dig vägen till paradiset. Taib. Ja. Och här säger profeten alaihissalam khayr. Och det är också nekira. Det är obestämd form. Ni allting gott finns i att söka kunskap. Och den som söker kunskap och uppnår kunskap kommer att få gott. Han kommer att få otroligt enormt mycket gott i detta liv och i nästa liv. Så kunskap är ett tecken på att Allah vill människan väl. Ulema nämner att man förstår motsatsen av hadithen. Att den som Allah inte vill gott kommer vad? Kommer han inte ge förståelse i religionen? Så al-jahl, okunskap, är ett väldigt dåligt tecken. Medans kunskap och förståelse i religionen är ett gott tecken. Och subhanallah, bara i dunya, kolla på folk som man har sett som har sökt kunskap, ulema. Har ni sett ulema som det har gått dåligt för? Alla islams historia, jag vet inte någon alim det har gått dåligt för. 1400 år, jag har aldrig läst någon biografi där det gick dåligt för en alim. Nej, de får prövningar. Vilket är ett tecken på att Allah älskar dem. Men inte att det gick dåligt och de blev psykiskt sjuka och jag vet inte vad det är. Jag har aldrig hört någonsin. Subhanallah. Utan...
Har det aldrig hänt att en alim avviker?
Jo, men då har det funnits något fel i kunskapen. Då har han inte haft korrekt kunskap. Här, yufaqihu fiddin, yani Koran och sunna. Och man kan ali salaf. Vissa när de börjar studera falsafa och asha'iras aqida och så vidare. Det där är inte från islam. Laysa min ad-din. Det där kommer från grekerna, det kommer från någonting annat. Det hör inte hemma i islam. Förstår du? Så då kanske du halkar. Men jag menar att du studerar korrekt kunskap. Inshallah, det ger bara goda frukter. Självklart med Allahs hjälp. För det finns ju också folk som kanske använder kunskapen till dåliga saker. Yani han har en nafs al-amara bisu. Han vill ha makt, han vill ha position. Han fifflar och så vidare med sin kunskap. Det finns ju, självklart. Men vi talar här om ulema al-islam. Så kunskap, mashallah, lyfter människan. Och kunskap ger människan gott i detta liv och i nästa liv. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah höjer dem av er i nivåer som har iman och kunskap. Så människan upphöjs med kunskap. Och som vi sa i hadithen, att Allah underlättar för dig vägen till paradiset. Och då säger ulema, varför? För att söka kunskap i sig själv är en ibada. Att ni kommer hit idag är en ibada. Att ni läser Koran är ibada. Ni läser hadith är ibada. Ni lyssnar på en dars är ibada. Ni lyssnar på någon sheikh, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Albani, det är ibada. Så länge ni försöker lära er er religion. Och att dyrka Allah är en väg till paradiset. Taib. Och de nämner också att kunskapen är en väg till paradiset. För att kunskapen lär dig hur du ska dyrka Allah. Den lär dig de goda gärningarna. Saker som du inte visste. Du lär dig en ny dua. Du lär dig en ny salah. Du lär dig en ny fasta som är sunna och så vidare. Vilket du inte skulle veta om du var jahil. Så kunskapen tar dig på den här vägen av ibadah. Subhanallah. Al-khushu'. Allting. Innama yakhshallahi min ibadihi al-ulama. Du kommer närmare till Allah också rent själsligt. När man har kunskap. Att du verkligen fruktar Allah. Längtar efter Allah. Älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Så mashallah, kunskap finns det bara gott i. Taib. Kunskap som är för Allahs skull finns det inshallah bara gott i. Naam. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss för våra synder. Rena våra hjärtan. Vägleda oss till det goda som han tycker om i detta liv och i nästa liv. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.